Upplever ni att det är lite mer eftertänksamt idag, eller? Ja, och att vi inte bara får liksom stressa över nu, utan nu får vi ta nya tag. Lämna saker bakom oss. När vi träffades söndagen före julafton så utmanade jag er allihopa att ni skulle fylla ett papper eller en bok med saker som Gud har gjort tidigare i ert liv. Jag är inte säker på att alla var här då, men jag skulle vilja, på riktigt vill jag att ni gör det. Jag vill att ni gör det. Skriver ner inte bara det som hände nu 2018 i ditt liv där du upplevde att Gud var med dig, utan att du gör det också med sånt som har hänt tidigare i ditt liv. Och jag ska förklara varför. Därför att det är bara de erfarenheterna tillsammans med Guds ord som faktiskt gör att du kan känna dig buren av Jesus Kristus. Hänger ni med? Alltså, det är lätt så här att ja, det är bara Guds ord som hjälper oss. Och det är sant. Guds ord hjälper oss att hålla riktning och kompass, som Ann-Charlotte talar om. Men du och jag behöver reflektera över vad han har gjort i ditt och mitt liv, för att det tillsammans med Guds ord gör att vi kan lita på honom. Litar du på Jesus? Litar du på att han tar hand om dig? Litar du på att han kommer att leda dig? Guds ord säger att det är han som verkar i er, så att ni i vilja och gärning förverkligar hans syften. Hörde du vad det stod? Det står i Filipperbrevet. Det är Gud som verkar i er så att ni i vilja och gärning förverkligar hans syften. Och då har han makt, eller hur? Men det är bara i backspegeln som du kan se makten förverkligad. Och så lägger du det till det ordet säger, så bygger det tro i ditt liv. Och den tron gör att du kan vila i hans namn, i hans kraft, i vad han vill. Jag tänkte bara att jag ska säga någonting. Alltså, en del människor tänker att kyrka är någon sorts projekt. Och idag är det jättemycket så. Runt om i hela kyrkosverige, spelar ingen roll vilket samfund du tillhör, så är det så överallt. Det är som att kyrka är ett projekt där vi ska fullfölja någonting. Men jag kan inte hitta den tanken i Bibeln någonstans. Utan Bibeln beskriver kyrka som en famn som du blir inlämnad i och som börjar gå en väg tillsammans i en gemenskap för att världen ska se vem Gud är. Och då ska du vila i den famnen. Inte vara projektledare i den famnen. Utan du ska vila i den famnen. Och vad är det du ska vila i? Övertygelsen om att han kommer att leda dig. Han kommer att hjälpa dig. Han kommer att vara med dig. Han kommer att göra att du kan gå på vatten fast det känns som det är omöjligt. Och med gå på vatten menar jag ju inte på riktigt. Utan jag menar att när man tar ett steg ut i det okända, som man uppfattar att här ska jag gå, då känns det som man går på vattnet. Jag ska läsa ifrån Lukas 4, 16 och 21. Och så ska jag säga bara några saker som är den här famnens stora uppgift. Och om vi inte följer den famnen så kommer människor att gå vilse. Så vi läser ifrån Lukas, det fjärde kapitlet, och ifrån den 16 till 21 versen. Jesus kom till Nasaret där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. I den gamla översättningen så står det som hans sed var Jag tycker det är väldigt bra. Som hans vana var. Är ni med? Så han gick till synagogan som han brukade. Som han var van att göra. Söndag efter söndag. Han reste sig, eller lördag var ju han. Reste sig för att läsa. Och man gav honom profeten Jesajas bok. Och när han öppnade den så fann han det ställe i Psaltaren 61 där det står skrivet: Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda och ge de förtryckta frihet. Och att förkunna ett nådens år från Herren. Och så rullade han ihop boken, gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Gå tillbaka, Juliet, vända så. Om man nu ska liksom ta ner det här till en essens, så är det som att visst är det så att vi är kallade att vara Kristi kropp. Eller hur? Jesus, han sitter på Faderns högra sida och ber, men Paulus talar om att Jesus är huvudet och vi som är hans folk, vi är kroppen. Eller hur? Och nu säger Jesus: Herrens ande är över mig. Ty Gud har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Alltså det är ju vår uppgift. Glädjebud till den som är fattig. Fattig i anden. Fattig på alla sätt. Fattig på relationer. Fattig på vänskap. Fattig på vad man nu är fattig på. Man kan ju vara fattig på hur många olika sätt som helst. Nu säger Jesus: jag är här för att frambära ett glädjebud till den som är fattig. Naturligtvis för den som är fattig på riktigt också. Och sen står det: han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge det förtryckta frihet. Och att förkunna syn för de blinda och så förkunna nåden så för Herren. Jag tänker att de här verserna som Jesus sa, där han har sin liksom hans förklaring om vad han är här på jorden för och på vilket sätt han förklarar Gud för oss. Orkar ni? Bra. Så är det tre saker. Det är omvändelse. Alltså en människa är ofta inkrökt mot sig själv. Är ni med? Självupptagen, pratar mycket om sig själv. I sitt eget hjärta, när man liksom leds av sig själv, så leds man ofta till synd. Synd mot min man, synd mot min nästa, synd mot Gud själv. Det vill säga jag blir en förbrytare mot det jag har lovat att hålla. Alltså jag är en person som är mer riktad mot mig själv. Omvändelse i det här sammanhanget innebär ju att det goda nyheterna, glädjebudet, är att den här kröken in mot mig riktas så istället. Och jag blir upptagen med Guds vilja. Alltså jag blir upptagen med vad han har sagt om människan. Vad har han sagt om människan? Jo, att hon ska vara fri. Vad har han sagt om människan? Att hon ska få vara glad. Vad har han sagt om människan? Jo, att hon ska få uppleva helt och hållet att hans nåd flödar över henne hela tiden. Det ska hon vara upptagen med. Inte att gå sin egen väg. Så det första Jesus och Guds församling är till för, det är att förkunna omvändelse. Byt väg. Och det spelar ingen roll om du är 80 eller om du är 5 eller om du är 7 eller om du är 14 eller 18 eller vad du är. Det är samma sak. Byt väg. Sätt Gud främst. Låt hans vilja få ske i ditt liv. För om det sker så kommer frihet och glädje vara din. Så det nästa som händer i den här texten, det är att Jesus talar om befrielse. Det vill säga, församlingens uppgift är att tala om omvändelse från att gå människans väg till att gå Guds väg. Och till befrielse. Befrielse från vad? Jo, från den här världens makter. Alltså, om man läser i texterna så är det ganska ofta så att Jesus befriar från demonisk inverkan. Och det är så här att vi människor, eftersom vi är brustna och brutna i vår personlighet, så har vi alla landningsbanor för demonisk aktivitet. Tänk dig att en fågel kan sätta ner fötterna på en landningsbana. Det betyder inte nödvändigtvis att den där demoniska aktiviteten faktiskt förblir där. Men den kan sätta fötterna på den. För när jag var yngre så sa de så här, låt inte de här fåglarna sätta sig på huvudet. Men om de sätter sig i huvudet så kan de flyga därifrån. Problemet är om de bygger bo. Hänger ni med? Så demonisk aktivitet i vår tid är allt som binder oss. Igår, innan jag gick och la mig, så läste jag en krönika av Alex Schulman. Som skrev om sitt beroende av mobiltelefonen. Och hur han inte kunde bli fri från det. Det gick så långt så att han köpte en Nokia. Som bara hade sms och som bara hade möjlighet att ringa till. Men när det hade gått några dagar så insåg han att han var fast i den där smartphonen. För det fanns ingen bank-ID, det fanns ingen Swish, det fanns ingenting av det här som gör livet lättare. Och då tänkte han så här, nej, jag ska inte ha någon smartphone. För han hade ju talat med alla sina vänner om sitt beroende och nu måste han släppa det. Då köpte han en iPad. Det slutade med att han sprang omkring på stan med en stor iPad och var lika fast och beroende av det. Och till slut så säger han, jag måste bara erkänna att jag är sjuk. Alltså jag är sjuk och fast i mitt beroende. Och jag tänker, makterna som Jesus talar om, den här demoniska aktiviteten, det är allt som binder oss. Och då är det vardagliga ting. När man tänker sig vad Bibeln beskriver så kan det ibland vara väldigt dramatiska saker. Men makterna är ju också sådana som försöker få oss att inte vara trofasta. Vänner eller makar eller vad det nu är. Makterna som finns i vår tid, de vill ju också att vi ska ge våra pengar till någonting annat än till det som är gott. Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Ibland får jag höra att ja, kyrkan är bara ute efter mina pengar. Men det är ju inte sant. Alltså du kan ju bara gå in på Lens eller Hennes eller gå till McDonald's eller vad som helst. Alla är ute efter dina pengar. Alla är ute efter dina pengar. Och då är det frågan om vilka makter styr dig? Är det Guds ande som styr dig? Så att du ger ditt överflöd och det du har, det du vill dela med dig av, till det som är gott. För vet ni, Bibeln säger så här, att du ska göra gott. För att göra gott, det är någonting som går emot makterna. Det är inte det ofta det som är rätt som sätter dig fri, utan det som du gör som är gott. Kan ni komma ihåg det? För ni vet, om man hela tiden håller på med vad som är rätt och fel, då blir man till slut farisé. Men om man gör det som är gott och sätter det i motsats till det som är ont, då kan någonting ske. Då kan befrielse ske. Då kan befrielse ske från makterna. Till och med för Alex Schulman. Och jag menar, Alex Schulman är ju inte ensam på något sätt. Vi är ju alla där. Det tredje som står här, det är att Jesus säger att han är den som ska ge läkedom. Hörde du? Läkedom. Och om vi då liksom här i våra hjärnor då separerar fysisk läkedom. Jag har behov av fysisk läkedom. Men om vi separerar det och ställer det vid sidan om lite. Så är ju inte det Jesus säger i det här sammanhanget bara fysisk läkedom. Utan han talar om alla våra sår. Hörde du vad jag sa? Alla våra sår. Alla våra sår vill han läka. Och då är Guds församling till för. Förutom omvändelse, befrielse. Att den gemenskap vi har och det vi gör som Guds folk, det ska leda till läkedom. Och du vet, de andra två grejerna, de är vi ganska bra på att liksom ta fram demonstrationslapparna och liksom omvänd er och vi behöver befrielse. Men hör du, läkedom är inte en gradering i det här sammanhanget, men det är lika viktigt. Och därför skulle jag vilja att vi också läser Markus 12, 28 och 32. En av de skriftlärde som hörde de diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: vilket är det viktigaste budet av alla? Ni vet, rätt och fel. Jesus svarade: vilket är det? Hör, Herren Israel, vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ, av hela ditt förstånd och hela din kraft. Alltså det första budet, du ska älska Herren. Sen kommer detta, du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Den skriftlärde sa: du har rätt, mästare. Det är som du säger, han är den enda. Det finns ingen annan än han. Och lyssna nu. Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft. Alltså sätt Herren först. Men sen ska du älska din nästa, grannen och kompisen i skolan och arbetskamraten. Och du ska älska honom som du älskar dig själv. Och då brukar vi ju säga att vi måste lära oss att älska oss själva för att kunna älska någon annan. Men jag har märkt en sak när jag liksom har med kyrkor att göra. En del kyrkor pratar bara och sjunger bara om att älska Herren. Har ni tänkt på det? Och då är det inte så viktigt med nästan och mig själv. Men sen finns det de som har liksom annan slagsida. Så man sjunger bara och talar om sig själv och nästan. Och då blir det nästan terapeutiskt allting. Så det verkar som att både kyrkor och människor har svårt att hålla ihop den här helheten. Att älska Herren din Gud med hela ditt liv. Men också din nästa. Och dig själv. Att kärlek, har ni tänkt på att kristen, att vara som Jesus, att vara hans kropp, det är båda de här sakerna, alla tre sakerna lika mycket. Alla tre sakerna lika mycket. Ja, men det är lätt att säga att vi ska älska Gud. Ja, vi ska älska Gud först med hela vårt liv. Men sen ska vi älska vår nästa, oss själva. Det är därför jag känner så här. Det kan inte vara ett projekt. Det kan inte vara ett projekt. Alltså jag lever i en predikantmiljö. Och nästa vecka nu, från och med tisdag till torsdag, så är det predikantdagar som Micke och jag ska på. Och ni vet att man får kämpa som en gris. Usch, får man säga så. Man får kämpa som en galning för att inte börja tänka att kyrka är ett projekt. Kyrka är Kristi kropp. Kyrka är hans famn för den här världen. Någonting att vila i, inte något att slita ut sig i. Och det där måste vi liksom hålla före nu när vi tänker kyrka för framtiden. Och jag tänker att det finns, nu ska jag strax sluta, för vi har mycket kvar att göra. Men jag tänker att inför svåra beslut som församling, hör nu, som enskild och som församling, oavsett hur gammal du är, så behöver du tänka så här. Hjälper det här beslutet mig att lära känna och älska Gud mer? Hörde ni? Framtiden för vår kyrka, för ditt liv, de beslut du fattar, hjälper de dig att älska och lära känna Gud mer? Det andra, hjälper det oss, mig, att ta mig själv och mina behov på allvar? Hjälper det beslut du fattar dig att ta dig själv och dina behov på allvar? Ja, men säger du, nu får du väl räcka, nu blir du ju liksom självupptagen igen. Nej, men det är ju så här att om du har brister i ditt liv, du sover inte tillräckligt, du äter inte tillräckligt bra, du gör inte det du behöver för att fungera som en människa, då kan du inte heller älska Gud eller älska andra. Är du med? Så det är viktigt att du tar dina egna behov på. Det är inte fint om du bara sover 3 timmar per natt. Är du med? Det är inte fint. Det är inte fint om du svälter dig eller skär dig eller någonting annat. Det är inte fint. Det fina är att vara människa. Det är fint att vara människa. Och är du människa måste du ta dig själv på allvar och dina behov. Så de beslut du fattar, de jobb du tar, de semestrar du gör, det som du gör med din familj, hjälper det er att ta era egna fysiska, mänskliga behov på allvar? Och nummer 3. Hjälper det här beslutet oss att tjäna och älska andra människor bättre? Vi älskar andra människor, eller hur? Men Jesus talar om att älska människor som vi älskar oss själva. Så ni hör att det hör ihop. De beslut jag under 2019 behöver ta handlar om, kommer jag att lära känna och älska Gud mer genom de här besluten? Kommer jag att ta mig själv och mina egna behov på allvar? Kommer jag att genom mina beslut kunna tjäna och älska andra människor bättre? För det är det som den här texten säger. Den här texten talar om en församling, Kristi kropp, som faktiskt lär känna Gud och älskar honom mer, tar människors behov på allvar och tjänar och älskar andra människor bättre. Fast de är smutsiga, fast de är ohederliga, fast de. För kyrka är en famn. Det är Guds famn till den här världen. Det är inte ett projekt som ska göra att vi blir omtalade som duktiga. Utan det är en gudomlig famn för var och en som behöver det. Så kära vän, jag vill bara att du fyller ditt anteckningsblock med saker som Gud har gjort tidigare i ditt liv. Och så lägger du till Guds ord. Och så har du någonting att vila och tro på som gör att du kan fatta beslut. Som gör att du lär känna Gud bättre. Ta dina egna behov på allvar. Och älskar och tjänar din nästa bättre. Alltså, nu har jag använt en massa religiösa ord igen. Så jag är rädd att det går förbi din hjärna. Är du med? Alltså jag är ju liksom predikant och då använder man ju sig av det här religiösa språket som finns i Bibeln. Det är väldigt bra för det finns så väldigt lite andra ord. Men man skulle kunna använda andra ord för att det ska gå in i din hjärna bättre. Men jag gjorde så gott jag kunde. Så nu mina vänner så knäpper vi våra händer. Herre, vi vill ju vara din kropp. Vi vill ju vara din kropp. Varje gång vi möter en människa, tar den i hand och säger god dag, så möter den Guds rike. Så möter den Kristi kropp. Varje gång vi möter en arbetskamrat eller skolkamrat som inte mår bra och säger hej, så möter de Guds rike, Kristi kropp. Varje gång vi möter en familj som är trasig och vi bara säger hej, så möter den dig, Jesus Kristus. Jag ber dig, Herre, att vi själva ska orka, våga, fatta beslut om att omvända oss från vår egen inkrökthet till att gå din väg som är befrielsens, glädjens, kärlekens väg. Herre, jag önskar så att jag fick se så mycket mer glädje i vår gemenskap och i våra liv, Herre. Det kan inte bara vara kamp och strid, utan det behöver också vara glädje och befrielse. Därför tackar jag dig för att det var därför du kom. Tack för helande gemenskap, Herre. En gemenskap där såren läks. Herre, tack för en helande gemenskap. Tack för en befriande gemenskap där man får lämna sånt som binder en till den här jorden och till de här mörkrets makter. Och vi istället får leva i ljuset. Herre, jag vill be om din välsignelse över varenda en som är här idag. Herre, jag tackar dig för att du ska låta din vilja ske hos var och en i små steg under 2019. Låt det bli en befrielsens, omvändelsen och helandets år. Vi ber i Jesu namn. Amen.